Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig Herre för att du har bjudit in oss till dig själv idag. Och Herre, jag ber att du skulle skapa i våra hjärtan ett rum, en möjlighet Herre att höra ditt ord och din röst på ett personligt sätt. Vi står i så många olika lägen i livet, Herre, faser. Och din kärlek når oss i alla lägen. Tack för att du öppnar våra hjärtan, Herre. Helige Ande, kom till oss. Uppfyll oss redan nu, Herre. Hjälp oss att ta emot ditt ord, din röst till oss idag. Styrk oss. Vi är så tacksamma Herre för att du har gett ditt liv för oss och att du älskar oss genom allt. Tack Jesus. Amen. I min ungdom får jag väl säga, så spenderade jag några somrar ute hos min farbror utåt Fornåsa hållet till. Och jag fick vara med under några somrar där och nyodla en hage som hade varit en kohage. Ni vet, fina med nyponbuskar och lite böljande så här. Där fick vi, jag och min kusin och min farbror, där gick vi och plockade mycket sten. Plogen hade gått ner och vänt upp och ner och det såg ganska bedrövligt ut egentligen faktiskt. Förut så hade det varit en lite mysig kohage med nyponrosor. Man skulle nästan tagit ett kort och satt det på köksväggen hemma, ni vet, sådär. Idylliskt, och nu var det bara marken låg uppvänd och stenar här och där och rötter här och där. Och där gick vi och plockade sten. Ja, det var, man fick, jag var tonåring och det var ju liksom lite sådär häftigt. Jag orkar bära den här stenen och visa det för min farbror och min kusin. Liksom. Jag kunde vara med som en liten pojk, så kunde jag vara med och ändå vara med i ett arbete där. Idag så växer det vete där. Det är en fin åker. Men det var ett arbete. Det gick inte med en gång. Utan när man hade harvat så kom det upp mer sten och det var mer sten man körde bort och så vidare. Men idag växer det som ska växas. Det växer vete. En fin, bra åker. Och när jag läste den här texten som vi strax ska läsa, som är föreslagen för andra advent, så tänker jag att det har mycket. Jag kände att jag kom rätt så snabbt tillbaka till det här minnet. Men det har likheter också. Och den föreslagna texten som vi ska läsa är från Matteus 13, vers 31-34. Han, Jesus, framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem. Vi hörde ju i söndags hur Andreas predikade om första adventstexten hur Jesus rider in. Och med honom så kommer ju hans rike. Och temat idag är det om Guds rike. Konungens rike. Och det här är ju intressant för att Jesus och där i sin liknelse säger himmelriket är likt som den här berättelsen. Himmelriket är likt. Matteus använder det här uttrycket himmelriket väldigt ofta i sitt evangelium. 5 gånger säger han Guds rike. Men om du skulle sätta dig ner och läsa igenom hela Nya testamentet så skulle du se att de andra evangelisterna och hela övriga Nya testamentet, där hittar du bara Guds rike. Varför? Är det någon skillnad på himmelriket eller Guds rike? Eller varför skriver Matteus det? Och det är ju såna här grejer som när jag läser så går jag igång på det. Jag kommer in, det säger att jag kommer inte riktigt förbi det utan då måste vi vara tvungen att djupdyka lite grann. Och så tänkte jag, det är nog bra ändå om vi får lära känna Matteus lite grann. Tycker jag då. Ja. Matteus, hans bakgrund var att han var tullindrivare. Han drev in skatt till romarna. Och för judarna som var ockuperade av romarna så var ju de var ju otroligt avskydda. Och här sitter en jude och så drar hans uppgift på dagarna är att dra in skatt till romarna. Tullindrivarna och publikanerna var så otroligt avskydda i det judiska samhället. Vet ni hur avskydda de var? De var så avskydda att deras vittnesbörd räckte, det räknades inte i en rättvis sak ens en gång. Och deras pengar dög inte som allmosor ens en gång. Wow. De var där nere i många människors ögon, kan vi förstå. Men det var ändå Matteus som Jesus kallar att efterfölja honom. Och direkt när Matteus började efterfölja Jesus så ordnar han en stor fest för sina vänner hemma i sitt hus. Fantastiskt. Och där Matteus är väldigt tydlig med att han lyfter in att Jesus som är Messias, den utlovade konungen i hela gamla testamentet, han har nu kommit. Och man ska ju säga att i Matteus evangelium och hans undervisning var en brygga emellan gamla testamentet, förbundet och Jesus och nya förbundet genom honom. Och man använde Matteus evangelium de 2 första århundradena så ofta i undervisning att man skulle kunna säga att det var den tidens alfakurs. För det var liksom kärninnehållet om Jesus, konungen och hur löftena blivit uppfyllda. Allt det fanns och finns i Matteus. Han använder citat från Gamla testamentet 53 gånger. Men nu börjar vi väl förstå lite grann. Vem är det som lyssnar till Matteus i första hand? Jo, men det är ju judarna i första hand. Men såklart också hedningar som kom till tro. Hur får man hedningar och judar att liksom smälta ihop och förstå vi är det nya förbundets folk? Vi måste visa hur det kopplar ihop. Och det var Matteus stora uppdrag. Han som var där nere tog Jesus och sa att följ mig och så blev det något stort. Precis som egentligen liknelsen fröet som är det lilla och som växer till något som kan rymma mycket. Ett helt liv i Matteus. Och vet ni vad Matteus, hans namn betyder? Herrens gåva. Det är ju så bra, tänker jag. Och så tänker jag, vi kan ju känna igen oss, för det är vi som Gud har tagit i sin nåd och plockat upp och vad vi hade med oss var förhatligt för Gud. Men han har gjort någonting. Och våra liv kan vara en Herrens gåva till den här världen. Och så kan vi redan nu säga amen. Vi skulle kunna sluta predikan här. Och säga, wow, Gud, är det så du ser på mig? Att jag som är, jag tycker den där lilla människan kan bli någonting som har större konsekvenser i mitt liv än vad jag kan räkna ut själv. Så var det för Matteus. Jag tycker det är så fint. Och där hans fokus var, Matteus, det var att han ville stimulera till lärjungaskap och till mission. Ni vet hur evangeliet slutar och Jesus säger, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och därför ut och gör alla folk till lärjungar. Eller egentligen står det, gående gör alla folk till lärjungar. För det där ut, det står inte. Eftersom när Jesus talar till sina lärjungar och säger, mig är given all makt i himlen och på jord. Gående gör alla lärjungar, alla folk till lärjungar. Så eftersom Jesus har all makt i himlen och på jorden, och han förstår att vi är i rörelse i vår vardag, så finns en vardagssändelse i Matteus 28 som fäster i Jesu herravälde och vi är på rörelse. Det är ingen missionstext det där Matteus 28 egentligen, utan det är en kallelse till oss. En sändande text varje dag. Vi vaknar och vi får nåden att sätta benen över sängen och säga god morgon till oss själva. Jag sover lite till. Så är det en sändande text. När vi går ut i vår vardag så är han med oss. Och vårt syfte har att bära himmelriket. Förresten, judarna, ni vet, judarna, de kunde inte ta ordet Gud i sin mun. Så därför tyckte de mycket mer om det här uttrycket himmelriket. Så där har vi nyckeln. Varför står det himmelriket? Jo, för att i första hand så var det judar som läste Matteus evangelium. Han är smart, Matteus. Varför berättar Jesus de här liknelserna? Hela Matteus 13 är ett kapitel om liknelser. Varför berättar Jesus de här liknelserna? Ja, för att vi ska få en bra nyckel till det, så kan vi titta på hela kapitlet. För de här liknelserna är så korta. Den första liknelsen, om vi skulle läsa Matteus 13, den handlar ju om mottagligheten. Ni vet, han som sådde vid sidan av vägen, steniga ställen. Och så den goda jorden som bar 100-falt och 60-falt och 30-falt. Och sen har vi den liknelsen om mannen som sår sin säd. Och så kommer ovännen och sår sin säd. Hur ska vi göra, säger tjänarna? Ska vi skörda nu? Nej, det går inte, för då kan ni skära bort allting. Låt allting få växa parallellt tills skördetiden kommer. Det är ju en undervisning om att ovännen, och Jesus förklarar den här liknelsen och säger, ovännen, det är djävulen. Han sår sin säd. Och ni, han som sådde säden, det är människosonen. Och ni, Guds rikes barn, är säden. Det där är ju lite intressant, att Gud sår ut oss för att växa på olika platser. Och där finns det också ett motstånd. Och det kommer vara så ända till tidens slut, säger Jesus. Sen känner ni till det här med skatten och pärlan och så vidare. Och himmelriket är likt en som upptäcker himmelriket, alltså i jorden han gräver. Och den sista handlar om fisknätet, noten som slängs ut och så samlas det in. goda fiskar, dåliga fiskar slängs iväg. Framtiden, tidens slut. Och mitt i de här berättelserna så står den här berättelsen, liknelsen som vi har läst idag. Varför? Jo, därför att jag tror att de här två liknelserna, senapskornet och surdegen, den talar om någonting om sådd och skörd. Den sista liknelsen handlade ju om skörden, ni vet fiskenoten, och den första om sådden i den goda jorden eller vid sidan. Så sådd, skörd och mitt i så de här surdegen och senapskornet. Hur ska vi tänka om sådd och skörd i Guds rike? Och jag tänker så här att hur ska vi tänka mer specifikt? Hur ska vi tänka när det inte händer så mycket om sådd och skörd i Guds rike? När vi inte ser så mycket, när vi frestas och uppges, hur ska vi tänka då? Och det här som Jesus och Matteus ger det vidare talar om oss, att himmelriket är närvarande. Det handlar om inte första hand om dig och mig, utan det handlar om Jesus som är närvarande i ditt liv, i det samhälle vi lever i den värld vi lever i. Där finns himmelriket närvarande, vare sig vi ser det eller förstår att det, eller ja, eller inte ser det. Jesus, Guds rike, är närvarande just nu. Så den viktigaste bönen du och jag kan be egentligen, det är ju: Gud, ge mig öppnare ögon så jag ser vad du är närvarande i min cirkel. Ge mig ögon så jag ser vad du gör i den människan, i vårt samhälle, i vår värld. För nu vet ju, jag tror att det är så, för vi är inte så olika varandra, att våra blickar går väldigt mycket, det går utåt, men det går väldigt mycket inåt oss själva, vårt eget rike också. Så den absolut viktigaste bönen vi kan be själva, vi kan be församlingen, är: Herre, vad gör du nu? Istället för att vi är så upptagna med hur ska vi göra det, hur ska vi göra det. Inte oviktigt. Men om Herren är närvarande, himmelriket är närvarande i den här tiden, i det här samhället, i våra liv, så är den viktigaste bönen: Herre, vad gör du nu? Hjälp mig, förbarma dig över mig. Ge mig ögon som ser vad du gör. För det kan hjälpa oss att förstå, var hittar jag min tro, min uthållighet. Jag tog med ett... Hur stort är ett senapsfrö? Det är inte stort. Och jag vet inte vad det var för senapsfrö. Det finns, alltså, man blir ju nörd ibland när man håller på med sånt här. Det är gul senap och svart senap. Och är det någon som kan väldigt klart definiera skillnaderna för mig, så är jag mer än tacksam för att veta det. För det är så roligt. Bara för att. Jag tror att det här är ett gult senapsfrö. Ser du, Olof? Knappt. Nej, men du är ju gammal. Är någon annan? Ni är ungdomar. Är det någon som ser? Ja, du ser att jag håller. Så. Ser du nu? Nej, precis. För det ligger i handen. Och det här skulle kunna vara något annat för. Kanske vitpeppar kanske, eller något sånt där. Det här är... Alltså, det är ju lite tydligare. Kryddnejlika, tror jag. Mm. Eller något, kina, svartpeppar. I alla fall, poängen är att det var ett väldigt litet frö som såddes. Jag vill säga någonting om de här liknelserna då. Jag tror inte att man, men vi kan tänka olika där, men jag tror att liknelserna oftast har en stor fet poäng som man ska ta till sig i första hand. Så kan det vara olika små sidopoänger, men liknelser funkar ofta så att man vill driva hem någonting liksom. Ni vet, den här boken, En kristens resa, är ju som en allegori, och en allegori fungerar ju på det sättet att när man läser boken förstår man, det här handlar ju om någonting annat. När han kommer till dem och dem så berättar han ju om högmodet eller med, självömkan eller vad det nu allt var det där. Så det är lite olika, men liknelsen vill ha en stor poäng. Och jag tror att det här om senaskornet, det liknelsen har poängen att himmelriket är närvarande med växtkraft. Och jag tänker så här att om vi lägger ner ett litet frö i jorden så syns det ju inte. Och det får ju bara ha uthållighet, för det finns närvarande där. Och det är någonting av det som Jesus säger, himmelriket är närvarande. Men var hämtar du din uthållighet? Var hämtar du din tro, din kraft, ditt hopp att det växer? Hos mig själv, säger egentligen Jesus. Det här lilla kornet, det har ju i sig potentialen, fullheten egentligen skulle man kunna säga, att i det lilla finns det stora. Läste att ett svart senapsfrö, det kan bli allt ifrån 1,5 meter eller nästan 3 meter. Och jag kände att 3 meter låter väldigt mycket. Men ändå, okej, en stor buske kan det bli, och kanske nästan ett trä. Som kan ge plats till fåglarna, säger Jesus. Alltså som kan vara en plats där trygghet finns. Så Jesus talar om sig själv, så säger han att himmelriket kommer med processer av liv. Kommer med processer av liv som man får ta emot. Och ni vet, det man får ta emot, det är ju nåd. Man kan inte driva på en växtprocess, utan man får liksom gå med den och ha uthållighet i den. Men i det lilla fröet så finns själva nästan DNA. Där finns, vi sår inte ett frö, vi sår ju en färdig buske. För att vi har det liksom i visionen, vi vet att det här ska växa till det. Och himmelriket är närvarande med växtkraft, säger Jesus. Så i ljuset av det här så tänker jag att vi förstår vilken kraft det kan vara i ett litet hej, hur har du det? Hur går det för dig nu med det där vi pratade om sist? Vilken kraft det kan vara i ett litet, alltså som du kan känna ibland, en förbön. Mina ord är så futtiga, Gud, det är ju ingen idé att be för det. Eller en förbön för en människa i församlingen. Eller ett samtal där du sitter ner och lyssnar. Vad tjänar det till? Svaret hittar vi i liknelsen idag. Det finns växtkraft. För du är förenad med himmelriket, med Jesus själv. Vi säger igen, du är förenad med honom som säger himmelriket är likt. Därför finns det växtkraft i det du gör. Det sammanhang du står i. Det nätverk av människor som du har runt omkring dig. Den vardag som du går ut i. Där finns himmelriket och vill växa med dig, genom dig. Himmelriket är närvarande på ett genomsyrande sätt. I den här liknelsen så tar det en kvinna som tar en liten surdeg. Och så arbetar hon in det i mjölet, och vi kan stanna där. Men nej, hur mycket mjöl arbetar hon in i? Det måste vi ta reda på, eller hur? 3 mått mjöl. Hur mycket är det då? Jo, det är nästan 40 liter mjöl. Wow, hur många limper blir det? Och så gick jag igång på det och försökte få fram det. En deg är 1,5 liter, så kan det bli 2 limper. Nej, jag lägger ner. Men ni som är hemma i det här, ni kanske kan det bättre. Men 40 liter mjöl och surdeg, det blir ganska många limper tror jag. Det räcker till mångas behov. Till stora sammanhang. Och jag vet inte hur stor den där surdegen var, men jag tänker om den kan... Ja, ni vet. Och 40 liter mjöl. Hela poängen är att Guds rike har ett genomträngande, genomsyrande kraft till att räcka till mångas behov. Och så tänker jag, så får jag ju den där bilden och kvinnan som... arbetar in det där i mjölet och så med kraft och tålamod och håller på och uthålligt. Och så tänker jag, det är så himmelriket jobbar närvarande i världen. Med en vilja, med en kraft, med en uthållighet och tålamod. Och så förstår jag att i ljuset av den här liknelsen, så den vision som du får, som Gud lägger i ditt hjärta, kan nå så mycket längre bortanför dig själv. Så mycket större sammanhang än vad du kan räkna ut precis när du får ta emot ett ord från Herren kanske. Förringa inte, underskatta inte den vision eller någon tanke du får från Gud, för det finns kraft som räcker till bortanför, många steg bortanför. Så tänker jag ändå att den här liknelsen handlar om, landar hos oss församlingen. Det är en kraftig uppmuntran för oss alla att vara kvar i den vision som Gud har gett till oss. Och han har gett oss, vad jag förstår, en vision för Litauen, för Frankrike, Algeriet, men också som vi hörde för Ekön. Det sammanhang som han har lagt oss. Vi förenade med honom som är himmelriket, som når, som vill genomarbeta, genomsyra, genomtränga och nå till människor i de stora sammanhangen. Jag tror att det är viktigt att en församling är bärare av en stor vision. Inte för att vi ska ha en stor vision, utan för att Kristus, konungen själv, har en stor vision för hela världen. Och han vill genomsyra hela världen. Och vi ser hur det är kaos i vår värld idag. Vi ser hur det bryts samman idag. Vi ser hur mycket saker är inte bra. Och ändå får vi påminnas om att därför att vi är förenade med himmelriket, så kan vi faktiskt säga vi får vara med och genomsyra, genomtränga in i världen. Så låt oss, vänner, inte glömma bönen för missionen. Låt oss inte glömma bönen för människor som vi har kontakt med. Det ska tas ett steg till och det ska tas ett steg till och ett till. Men det går, för att vi är förenade med honom som är himmelriket. Vi hämtar tro, vi hämtar uthållighet, vi hämtar hopp, vi hämtar allt vad vi behöver från honom. För att se utåt och se uppåt. Så låt mig avsluta med några reflektioner. Och det här är mina helt och hållet. Men jag tror att det här betyder väldigt mycket för vår gudsbild. Och jag tänker på ordet i Filipperbrevet, där Paulus säger till den nystartade församlingen: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han som har börjat ett gott verk i dig, som du kanske tycker, du känner dig som ett litet frö. Och så, ja, tanken kan ju komma i alla fall ibland. Så vill Gud säga idag, men det växer i dig. För jag är närvarande i dig. Uppges inte, frukta inte. Min ande bor i dig. Det är fantastiskt. Jag skulle säga också till dig, och jag vände och vred lite grann på det här. Men du som har svenskan inte som ditt första språk, utan jobbar med det. Jag vill säga till dig, Gud vill välsigna det. Han vill låta det förökas i dig. Han vill låta det få bli också det ett område som himmelriket välsignar i dig. Och så tänker jag, vilka böner väcker den här undervisningen om himmelriket? Vilka frågor hittar vi utrymme för när det gäller sådd och skörd? Vilka samtal blir lättare att förstå när vi å ena sidan förstår det handlar om processer, men det handlar också om direkta spontana steg. Det kan gå så här ibland när vi beroende på. Jag är lite mer processmänniska tror jag, men jag får nåd och hjälp av Gud att ta de där stegen. Och jag tror för min del har det blivit på mina hundpromenader, ja. Där får jag ta mina steg och möta människor och så ser jag, oj, det hände direkt. Något spännande. Vilka samtal blir lättare? Och vad betyder det för en stad att varje församling, kyrka, är bärare av en Guds rikes vision? Jättemycket, tänker jag. Inga direkta svar jag begär av dig, utan jag bara vill så ner några tankar för dig att ta med dig den här veckan framöver och samtalen. Idag ska vi dela brödet och vinet. Och jag tror att de här liknelserna, de är liksom som en inbjudan för oss att ta del av honom som är himmelriket. Han som ger kraften. Han som säger jag jobbar igenom dig. Han som säger jag har en vision för ditt liv. Vill du vara med i den? En inbjudan där jag kan förnya mitt ja. Men också lika mycket, vänner, lika mycket där vi kan bara få stiga in i hans armar och få känna att han omsluter mig med sin kärlek och få höra hans älskade barn. Allt har jag gjort för dig. Kom så går vi. Vänskapen. Amen. Jesus, jag tackar dig för din närvaro här just nu. Helige Ande, tack för din vilja till uppfyllelse. Jag ber redan nu, vi tar emot din uppfyllelse, Helige Ande. Vi tar emot din uppfyllelse som vi behöver för att se Jesus. Se var du jobbar i våra liv. Var du jobbar i andra människors och vänners liv, Herre. Barn och barn, barn, Herre. Jesus, tack för att det finns växtkraft hos dig, i dig och genom oss. Amen.